Ja, du lyssnar alltså på Loppmarknadsarkeologerna i P1. Det här är ju programmet om gamla, billiga saker och historien bakom dem. Jag heter Maja Åström.
Och jag heter Tommy Jönsson. Det här kommer att låta lite annorlunda. För idag ska vi gå tillbaka till några föremål som vi har avhandlat tidigare. Och det gör vi för att besvara några frågor som liksom blivit hängande i luften.
Ja, vi tänker alltså slänga fram lite nya fakta och knyta ihop några lösa loppisarkeologitrådar. Vad tycker du vi ska börja med, Tommy? Ska vi ta de där spinkiga slöjdfåglarna? Eller ska vi börja med de här gamla fina yllefiltarna som ibland kan innehålla en del starka grejer?
Det är väl lika bra att gå ut hårt.
Då går vi tillbaka, backar bandet till april 2017. Det här programmet, det började med att vi, du och jag, hittade en fin gammal yllefilt på loppis. Och då lät det så här.
Kolla, 100 spänn för en orange, viola, gråstenpläd. Vilka var det som gjorde den då?
Men här står det. Tidstrand var ju liksom själva yllefabrikören, tror jag. Och sen så står det designer Viola Gråsten. Hon var ju textildesigner. Men vad står det här? Varaktig maläkta.
Moth-proofed for life.
Varaktigt maläkta, eller på engelska moth-proofed for life, stod det alltså på den där påsydda etiketten. Och det som gjorde filten så motståndskraftig mot malar och pälsängrar, det var ett insektsmedel som heter mitin.
Det här malmedlet förbjöds ju för flera årtionden sedan, tillsammans med besläktade kemikalier som till exempel oilan och DDT.
Men att mitin förbjöds i textilindustrin, det betyder ju inte att medlet upphör att existera.
Va?
För om man rotar runt i loppisen och i second hand-världen, ja, då händer det ju ibland att man hittar gamla fina ylleprodukter från det kemikalieglada 50-, 60- och 70-talet. Och där kan ju mitinet finnas kvar.
Om ni vill höra hela det här gamla programmet från 2017 så länkar vi såklart till det från vår hemsida som finns då på Sveriges Radios webbplats.
Och sedan vi sände det här programmet så har vi fått en hel del e-postmeddelanden från oroliga lyssnare. De undrar till exempel, är det farligt att ha den här filten hemma? Kan det vara hälsovådligt att ta en tupplur under den? Vågar man låta ett litet barn ligga och leka på den?
Jag tog med mig de här frågorna till en toxikolog.
Jag heter Sabina Litens Karlsson och jag jobbar på Kemikalieinspektionen som toxikolog.
Hur är det egentligen? Alltså, finns det någon risk för en enskild second hand-konsumenten att ha en sån här hemma?
Först och främst skulle jag vilja säga att hälsoeffekterna på människor är inte kända för mitin, för det finns inte tillräckligt med studier. Men jag skulle säga att eftersom det finns likheter med andra insektsmedel som till exempel DDT med mer kända hälsoeffekter på människor, så skulle jag rekommendera att man undviker hudkontakt mer än kortare stunder. Så med det menar jag att det är som okej att ta i filten för att till exempel vädra den. Och filtarna borde alltså kunna användas i inredningssyfte eftersom mitin binder hårt till ullfibrerna i filten, vilket innebär att det troligen bara frigörs i små mängder till omgivningen.
En fråga som faktiskt har kommit flera gånger, det är den här. Vågar jag låta mitt lilla barnbarn ligga och leka på den här filten som är behandlad med mitin?
Ja, jag skulle säga som jag nämnde tidigare att man ska undvika hudkontakt, särskilt av små barn eftersom de är mer känsliga. Och dessutom så vet vi att barn, de smakar ju gärna på saker och ting och stoppar fingrarna i munnen. Och därför så riskerar ju de då att få i sig de här ämnena i högre utsträckning. Så jag skulle inte rekommendera att barn ligger och leker på de här filtarna.
Maja, har du kvar den där filten eller har du lämnat den till destruktion?
Nej, men det är så himla svårt att göra sig av med saker. Men nu, vet du vad? Nu ska jag faktiskt göra det.
Okej.
Men du, nu går vi vidare. För nu är det dags att leverera svaret på en länge omtvistad fråga i loppmarknadsarkeologin. En fråga som vi inte riktigt lyckades besvara i våras. Materialet var trä. Och det kan vara furu, björk eller kanske teak. Och det handlade om en sån här grej.
En smäcker, strömlinjeformad fågel med lång näbb i vädret.
Och den kallas ofta för tv-häger, eller ibland också tv-trana.
Men vad är det här egentligen för fågel?
Häger eller trana.
Och hur blev den så vanlig?
Och när vi gjorde det här avsnittet om tv-fågeln så träffade vi konstnären Magnus Bertås som samlat på såna här träfigurer i många år. Och han menade att den här figuren föreställer just en häger och inte en trana. Så här lät det.
Jag skulle inte godkänna tranans hållning riktigt. Visserligen så trumpetar tranan på det sättet med höjd näbb. Men tranan är inte lika smäcker liksom. Det kanske vore korrekt att säga att det är en syntes mellan en trana och en häger. Ja, det kanske precis, är en tranhäger liksom. Ja.
Och när det här programmet hade sänts så fick vi snart kontakt med en gammal träslöjdslärare som visade sig vara tv-fågelns skapare. Han heter Elmer Adolfsson och är idag 95 år. 1960 så gav han tillsammans med kollegan Bengt Arvidsson ut ett kompendium. Och det här kompendiet hette Djur i slöjden och innehöll träslöjdsuppgifter. Och i det så finns originalritningarna på den svenska tv-fågeln.
Och vi fick en liten pratstund med Elmer Adolfsson. Så här kommer sanningen om den snidade tv-fågeln. Är det en häger eller en trana?
Ja, jag tycker nog att den liknar en trana. De har och tittar ofta uppåt så där de står. Mm. Men sen den är ju väldigt stiliserad så att det finns en del andra fåglar som liknar den här också. Mm. Men jag tycker nog att trana är ganska bra namn på den. Ja.
Jag har en annan fråga som handlar just om formspråket på den här. Varför har den näbben rakt upp i luften?
När vi ritade de här så var det ju meningen att den skulle kunna göras i olika stadier utav eleverna. Mm. Det är att den här är möjlig att göra för elever som inte var så förfärligt försigkomna, men en sån här kunde de åstadkomma. Och det var ju värdefullt. Ofta när man ser saker som man har gjort längre tillbaka i tiden så tycker man skulle ha gjort så istället. Men den här tycker jag är ganska fulländad i formen. Så jag är fortfarande väldigt nöjd med den.
Ja, Maja, nu vet vi. Det är en trana.
Det är en trana.
Men jag var tvungen att vara stenhård och fråga en gång till.
Du är sannoliken loppmarknadsarkeologins skjutjärnsjournalist.
Håll i dig nu.
Är du säker på att det inte är en häger?
Nej, det är jag inte säker på.
Nej. Det här kanske suddade lite, men det är så det är i loppmarknadsarkeologin. Att ibland är det så att inte ens skaparen av ett föremål är helt tvärsäker på vad det är.
Men vet du, jag tycker att det gör att vi landar i det här kompromissnamnet igen som vi kom på i våras. Mm. Träger.
Träger. Det är en träger.
Det är en träger.
Det här var ungefär allt som vi hann med i den här säsongen av Loppmarknadsarkeologerna.
Men du, vi har fått rätt mycket mejl och brev sedan förra avsnittet.
Precis, det som handlade om fiskargubben på tavlan.
Ja.
Det har kanske inte kommit in några såna här riktigt stenhårda bevis som knyter fiskargubben till en svensk kustort. Men vi fick i alla fall en bild på en gubbe som vi nämnde med namn. Adolf Ekman, en lots från Falkenberg. Och bilden på den här fiskargubben, som jag tycker ändå är ganska lik tavlan, hittar ni på Loppmarknadsarkeologernas sajt.
Och det var allt för säsong 5 av den här serien. Jag heter Maja Åström.
Och jag heter Tommy Jönsson. Loppmarknadsarkeologerna görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio P1. Svängigt, eller hur?
Det är så otroligt svängigt.
Vi skippar vår vanliga signatur och tar en annan version av Quiet Village.
Det gjorde du rätt i. Super.